Vi ber tillsammans. Evighetens Gud, vi tackar dig för att vi har fått samlas till gudstjänst. Inför dig så lyfter vi de gåvor vi har samlat in. Låt dem få komma till användning för ditt rike. Välsigna dem som ska förvalta pengarna. Ge dem vishet och kraft. Herre, öppna våra hjärtan till att ta emot ditt ord. Led oss på rätta vägar, Gud. Herre, vi kommer med våra liv precis sådana som de är. Och ibland är de så ordnade och fina, och ibland är de helt vanliga och kaosartade. Och vi kommer med det som är oss, med vår tro, med vår tvivel, med glädjen och med sorgen. Möt oss, Herre, med din heliga ande. I Jesu Kristi namn. Amen. Det mest instinktiva, tror jag, i bön, det är att be för våra egna behov. Att få be om saker, att få be om hjälp, är nog det som man kanske ofta förknippar med kristen bön. Men varför ska jag be så egentligen? För någonstans talar vi också om att Gud vet allt. Blir det då inte konstigt att jag ska tala om för Gud vad jag behöver hjälp med? Och för att fundera vidare på den frågan. För som sagt, idag i predikoserien så kommer vi att fundera på just det där med bön för de egna behoven. Och då vill jag ta med dig, och texten den finns i Bibeln. Den finns inte i psalmboken den här gången. Jag har försökt att leta upp den, men den gör inte det. Och jag vill ta med dig till Markus evangelium, det 10:e kapitlet, verserna 46-52. Markus 10, 46-52. Det kom till Jeriko, och när Jesus tillsammans med lärjungarna och en stor folkhop lämnade staden, satt där vid vägen en blind tiggare, Bartimaios, son till Timaios. Då han fick höra att det var Jesus från Nasaret, började han ropa: Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Många sa åt honom att hålla tyst, men han ropade ännu högre: Davids son, förbarma dig över mig. Jesus stannade och sa: kalla hit honom. Det gjorde det och sa till den blinde: var lugn, stig upp, han kallar på dig. Då kastade han av sig manteln och sprang upp och kom fram till Jesus. Och Jesus frågade honom: vad vill du att jag ska göra för dig? Den blinde sa: Rabboni, gör så att jag kan se igen. Jesus sa: gå, din tro har hjälpt dig. Genast kunde mannen se, och han följde honom på vägen. Även om Gud känner till våra behov, så verkar det som att han vill att vi uttrycker dem. Han såg ju mycket väl vad bekymret var för Bartimaios. Ändå kom den där frågan. Och jag tycker det är en av Bibelns vackraste frågor. När evighetens Gud säger till dig och mig: vad vill du att jag ska göra för dig? Oj, i en annan värld hade det nog varit upp och ner. Eller hur? När evighetens Gud kommer och ställer den frågan. Det fantastiska med den där bönen som Bartimaios ber är ju ändå att det händer någonting. Bartimaios blir frisk. Det kan vara lite olika hur vi känner inför bön, tänker jag. Det kan vara lätt att be för någonting, lite som Helen sa, som är liksom utanför. Det är lite lättare att ta hand om liksom. Men så, eller förlåt, jag tänker också så här att det kan vara lätt att be för det som är det som jag tänker, det som finns i mitt sinne. Det som ingen märker om det blir någon skillnad. Eller hur ska jag uttrycka det? Men det blir annat när jag ska be för någonting i den fysiska världen. Då syns det om det blir så eller inte. Eller hur? I många fall. Då syns det om det blir någonting. Jag tror det var tidigare ärkebiskop i den anglikanska kyrkan, ärkebiskopen av Canterbury, som sa någonting i stil med att när jag ber händer saker som inte verkar ske annars. Och så tänker jag kring bön att vissa saker sker därför att man ber helt enkelt. Och där finns det olika erfarenheter. Och jag tänker i den här gruppen, oavsett om man lyssnar på det här i efterhand eller vi som sitter här, har olika erfarenheter av bön. Och en del har faktiskt erfarenheter av bönsvar. Johannes kapitel 14, vers 14. Om ni ber om något i mitt namn ska jag göra det. Det där är en svår passus. Om ni ber någonting i mitt namn ska jag göra det. Här tänker jag så här. Jesus säger tydligt att vi ska be i hans namn. Det är som att han stakar ut en väg som gäller hans vilja och hans karaktär i världen. Och han säger, be i mitt namn. Liksom, jag skriver under. Det är mitt namn som leder till bönesvaret. Det verkar inte som att han lovar, jag kommer att göra det som motverkar min egen karaktär och mina egna syften i världen. Nej, det är som att om vi väljer att säga ja till Guds vilja, då öppnar det dörrar. Då öppnar det för någonting nytt. Att be i Jesu namn är att gå till Gud Fadern, den allsmäktige, tillsammans med Jesus. Att inte gå själv, utan gå tillsammans med honom. I Matteus 7, där handlar det om just om bön för egna behov. Vers 7 och 8 så står det så här. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta så ska dörren öppnas. Till den som ber han får. Den som söker han finner. För den som bultar ska dörren öppnas. Och jag måste nog säga att utifrån mitt eget liv och min egen erfarenhet, så är det liksom ett jättehärligt bibelord, men det är också svårt. För någonstans här rör man ju kring det som inte har blivit, eller hur? Det man har bett för, men som inte har blivit. I grundtexten handlar det om någonting pågående. Så vi skulle kunna översätta det så här. Sök och fortsätt att söka. Bulta och fortsätt att bulta. Som att det här är inte någonting jag gör en gång. Det blir en snabb fix. Utan det bjuder oss in i uthållighet. Det har vi inte allt för mycket av. Sen fortsätter han så här i vers 9-11. Finns det någon bland er som ger sin son en sten när han ber om bröd, eller ger honom en orm om han ber om fisk? Om nu redan ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, ska då inte er fader i himmelen ge åt er, förlåt, ge det som är gott åt dem som ber honom? Här uttrycker Jesus att Gud har för avsikt att ge goda gåvor som svar i bönen. Herrens bön finns med oss i den här serien. Och man kan säga så att den första delen, med några avvikelser, är den väldigt typisk för en judisk kaddish. En slags bön. Det som är avvikelsen är att Jesus tilltalar Gud som pappa, fader. Och sätter en väldigt specifik relationell fråga i det hela. Men sen händer någonting som också är typiskt. Han går ifrån den där traditionella inledningen och så går han direkt till det personliga. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder. Det är väldigt personligt. Och det är typiskt Jesus. Det är som att han säger, fadern vill hjälpa. Han vill förlåta. Han vill ge bröd för dagen som kommer. Det är helt rätt att be till Gud om saker och ting. Det är en typ av bön, men under den här hösten kommer vi också prata om annan typ av bön såklart. Och ibland så ber vi om det lilla extra, eller hur? Men som Pete Grieg säger, som har skrivit boken Lär oss att be, och som mycket av det här materialet hänger ihop med. Han säger så här: det är bröd vi ber om. Vi kan inte alltid räkna med Nutella som pålägg. Det här kan bli tungt, eller hur? För att många av oss, och ju längre man lever desto mer tror jag, har erfarenheten av böner som inte verkar vara besvarade. Och man kan få känslan av, vad är det som händer? Svarar Gud helt godtyckligt? Svarar han bara vissa böner och inte andra böner? Det här är en otroligt viktig fråga. Och därför så tänker jag att den 27 oktober så är det som är själva temat, obesvarad bön, den 27 oktober. För det är någonting som man liksom, jag tror man måste ta i. Tar man i bön behöver man ta i det som inte fungerar. Då får vi modigt tillsammans fundera över det. Men det är personligt för oss alla. Kanske kan en bild hjälpa oss. Jag är ibland väldigt kritisk till bilder, eller så där tveksam till dem. Därför att bilder haltar. De kanske halkar också och sen haltar. Men som trafikljusen här nere. Du vet, nere i korsen här nere vid vattentornet. Där står vi och väntar ibland. Kan man tänka bön utifrån det? Vi provar den tanken i alla fall. En del gånger får vi grönt ljus. Vilken härlig färg att få i bönens färd. Grönt ljus. Va? Det blir som ett mirakel i sig bara att vi har fått grönt ljus. Att det vi har bett om slår in. Ibland är det som att vi får gå gult ljus. Du vet, stanna, vänta. Det är inte riktigt lika roligt. Och ytterligare tillfällen så är det som att vi får rött ljus. Nej, Det kan vara oerhört smärtsamt. Om man har upplevt att få det där röda ljuset, då handlar det ju ofta, jag talar utifrån min egen erfarenhet, om böner som är viktiga för mig. Alltså det kan handla om relationer, det kan handla om hälsa, det kan handla om ekonomi, det kan handla om vägledning. Riktigt viktiga saker för mig. Och då tänker jag, vad otroligt viktigt det är att hålla fast vid någonting. När det är som att underlaget inte är fast längre. När det rör på sig. Vad viktigt är att hålla fast vid Guds kärlek till dig och mig. Du behöver inte tvivla på den. Inte ens då du inte får ett bönesvar eller kan se det bönesvaret. För jag tänker, när vi har obesvarad bön i vårt liv, då är det väl ändå en sak som är viktig. Att inte glida bort ifrån Gud. För jag ser ju inte hela bilden. Även om jag personligen ofta tänker att jag gör det. Jag kanske är ensam, men jag tänker det om mig själv. Att inte glida bort ifrån att han ändå älskar mig. Men hur ber vi rent praktiskt i det där att be för våra behov? Jo, men jag tror att en viktig del är faktiskt att be med andra. Att be i kammaren, det är en viktig sak. Men att be tillsammans med andra gör att vi delar någonting viktigt tillsammans. Också vår relation kan djupna i det. I Matteus 18 och 19 så uttrycker Jesus som att det finns en särskild kraft i att vi ber tillsammans. Och jag tänker också att man inte bara behöver be när det gäller slutmålet i en bön. Det här vill jag ska hända. Det kan gälla hälsa, det kan gälla andra saker. Utan det som är på vägen inför ett sjukbesök. Inför att kunna göra sina övningar. En del av oss är superduktiga på övningar från sjukgymnaster. Och gör dem exakt. Och andra av oss, vi gjorde dem när vi fick förslaget. Sen glömde vi. Men att stegvis kunna be för även sånt. Om att komma ihåg. Och ta varje del fram till det målet. Och det näst sista tänker jag. Bibeln är full av löften från Gud. Varför inte ta med dem in i vår bön? Saker och ting Gud lovar. Varför inte testa det? En enkel googling. Du kanske har strukit under i din bibel. Löften i Bibeln. Och det sista, att be konsekvent. Att inte upphöra att be. Ett exempel på det, jag tror att hon heter på svenska Berta av Kent. Känner ni henne? Nej, hon levde på 500-talet i England, Berta av Kent. Hon blev kristen. Och hennes man var väldigt snäll. Han hade också något sån här roligt namn, Ethelbert. Kan det vara så? I alla fall, väldigt snäll. Och han byggde åt henne. Det här var ju, han var ju kung i området. Och han byggde henne ett bönekapell. Även om han inte delade hennes tro. Och hennes djupaste bön var att han skulle omfamna den kristna tron. Men detta blev inte så, verkade det som. Hon bad i 17 år. Sen någonstans där, jag tror det är 597. Det är ju farligt att säga det när jag vet att människor som kan den engelska historien också sitter här. Så kommer det munkar ifrån Rom. Det är 17 år senare. Och när han får höra dem så känner han, nu tar jag emot tro. Och det här blir någon slags grund till den anglikanska kyrkan, för på deras gods sen byggs den stora domkyrkan. Så fortfarande idag så bär det spår av den där bönen som höll på i 17 år för hennes man. Visst kan du och jag ha såna böner, också vi. Jag tänker att jag lämnar det där. Och så får vi ta vid nästa söndag. Låt oss be. Herre, det är mycket vi hann över idag. Att prata om bön kan kännas lite konstigt eftersom det är någonting som är så personligt. Så fullt av funderingar, förhoppningar och ibland bekymmer. Herre, led oss. Vi ber dig igen, led oss vidare. För att vår bön får bli så innerlig och varm som bara du kan göra den. Att vi vågar tala med dig med det vi känner, både det som är härligt och underbart och det som inte fungerar i våra liv. Och det som vi faktiskt tycker, Herre, du borde göra något åt. Hjälp oss att ta inspiration ifrån ditt ord, där alla de där bönerna finns till hands. I Jesu namn. Amen.